Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Dagens avsnitt är sponsrat av Prime Crime. Det är en app med tusentals svenska rättegångar. Dessutom så läggs minst 10 nya rättegångar till varje vecka året runt. Så ladda ner appen, du kan kika runt där helt fritt och se vad som finns där. Och Prime Crime erbjuder även en 3 dagars gratis provperiod för att du ska kunna prova tjänsten.
Skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden eller ett reducerat pris på 2 månader vid årsbetalning. Och du kan avsluta precis när du vill.
Dan, vad har du lyssnat på det senaste?
Ett fall som har berört mig otroligt mycket är mordet på 12-åriga Adriana. Ett exempel på hur urskillningslöst gängvåldet har blivit. Hon är 12 år och hon är inte den menade måltavlan. Men hon dör ändå för gängvåldet.
Ja.
Hej, Dan här som kommer in innan allting annat. De här 2 avsnitten om kniven i Delsbo som ni snart kommer att få höra har publicerats tidigare. De publicerades den 24 april 2018 och den 4 maj 2018 i Seriemördarpodden Premium. Det vill säga i den delen av Seriemördarpodden som ligger bakom betalväggen. Seriemördarpodden Premium kostar 29 kronor i månaden på podmi.com. Och vi har ändå valt att publicera dem här igen. De har legat 1 år bakom betalväggen och nu vill vi släppa dem som en bonus här i samband med den stora releasen av Mördarpodden. Och anledningen att vi vill göra det, dels att vi pratar om det i Alftamorden och det är också de första avsnitten som jag och Josefin spelade in tillsammans. Så att det här var det första vi gjorde. Och det här är ju ett seriemördarfall som jag tycker är väldigt, väldigt intressant. Dels för att det är svenskt och dels för att det är så himla galet i brännvins vilda västern. 1880-tal, alla har vapen, alla är fulla. Nu ska jag sluta prata. Nu är det dags att höra historien om Hälsinglands värsta seriemördare. I'm in a killing state of mind, 'cause I live in a world that is left behind, and I flow.
Du lyssnar på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Måhlén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt.
Hej Josefin!
Hej! Jättekul att vara här.
Ja, och idag ska du få följa med mig till Delsbo på slutet av 1800-talet. Delsbo är en liten ort än idag som ligger i norra Hälsingland. En bra bit inåt landet från Hudiksvall vid Dellensjöarna. Och Dellensjöarna är Hälsinglands största sjöar. De är jättespeciella för de är resultatet av en asteroid som slog ner där för 10 miljoner år sedan.
Så det finns någon så här jätteovanlig metall där som inte finns någon annanstans i Sverige. Och det blev ganska stora sjöar där. Och där har folk bott sedan urminnes tider. Men just på den här tiden vi kommer att prata om så är det verkligen, verkligen hillbilly country. Det är långt ifrån ära och redlighet. Jag skulle säga att det nästan är så nära man kan komma vilda västern i Sverige som det bara går. Om alla i vilda västern hade haft jättemycket hembränt. För sprit kommer att vara ett tema i dagens avsnitt. Utan till. Så massor med vapen och massor med sprit. Vad kan gå fel?
Per Mattias Johansson Kniv föddes 27 juli 1854 i Lindbo i Bjuråker. Han är son till Marta Ersdotter. Hon har beskrivits som en attraktiv kvinna som födde 5 barn med okända fäder, varav Per Mattias var den fjärde i ordningen. 1875 så flyttade han till Bredåker i Delsbo.
Han träffade en bondedotter som heter Gertrud Johansdotter och gifter sig med henne. De gifter sig den 5 december 1875 och allt tyder på att det verkar varit ett lyckligt äktenskap.
Ja.
De verkar gilla honom rätt mycket. De får 7 ungar på ingen tid alls. Ja, på 11 år.
Ja, men ändå.
Lille Per. Per föds 1875, dör 1875, blir bara 4 månader gammal.
Mm.
Per Mattias, de hade inte så mycket fantasi med namnen.
Nej, det hade de inte.
Han överlever.
Mm.
Och har även en karriär som fjärdingsman senare i livet. Anna Brita, född 1878. Gerda Margareta, född 1880. Gertrud Matilda, född 1883. Och Johan Ragnar, född 1884. Alla de överlever. Men till sist är det dags för Anna Katarina, som föds 1886 och dör en månad efter. Föds i augusti, dör i september. Så långt allt väl. Frun verkar sympatisk och snäll. Och de verkar komma överens bra.
Ja.
Ja, och där ska jag få en jobb.
Mm, precis. Vid 25 års ålder så startade han en karriär som fjärdingsman.
Och det är, vad jag förstår, en polis som inte är chef på plats.
Ja.
En vanlig polis. Medan den chefen är länsman. Och vid det här tillfället har vi en ganska speciell länsman.
Ja, nämligen...
Per Söderman hemma.
Per Söderman, såklart. Ja, nämligen Per Söderman som är far till Harry Söderman som senare blir en berömd och den första kriminalteckningen.
Ja, man ska tro Leif G.W. Persson i alla fall.
Ja.
För det här är Leif G.W. Perssons största idol, alltså sonen Harry Söderman, Revolver-Harry. Och det är bara att titta på Veckans brott så kan man se Leif G.W. Persson gå i taket varje gång han nämner Revolver-Harry. Men det här är alltså hans pappa. Och vad jag förstår så är familjen Söderman har en tradition av att vara länsman. Länsmän är de är poliser ända sedan innan det fanns poliser i princip.
Ja, det är sant.
Och det här verkar vara en riktigt bra kille, Söderman då. Så att han ser potentialen i Kniven, som är en väldigt ordentlig man. Och tillsammans då så löser de brott och försöker göra Delsbo säkrare. Men vad är egentligen problemet i Delsbo? Vad är det för brottslighet man råkar ut för?
Ja, problemet i Delsbo är att befolkningen inte är så lugna mot polisen. Det finns en händelse specifikt som var väldigt jobbig för Kniven.
Okej, vad hände då?
Jo, de skulle åka ut som vanligt och leta efter bybefolkningens sprit.
Ja, just det. För sprit var ju inte helt lätt att ta på. Det var nämligen förbjudet att bränna hemma sedan 1860, men ingen i hela Hälsingland tyckte att det här var en bra idé och de förstod inte varför staten skulle komma och bestämma. Och det förstår de fortfarande inte än idag, ursäkta Hälsingland. Men jag kanske ska nämna det. Alltså, jag köpte ett hus i Hälsingland 2011.
Aha.
Och då lejde jag in en besiktningsman som skulle se till att huset inte hade några dolda fel. Och då gick han runt i huset och så när han kom till ett ställe i uthuset så tyckte han så här, här skulle du kunna ha din hembränningsmaskin. Så här. Jag bara, jaha. Så det verkar fortfarande förekomma i Hälsingland.
Ja.
Men på grund av det då så har alla en massa olaglig sprit. Ifall de inte redan har druckit upp sin olagliga sprit. För alla är ju jättefulla hela tiden i Delsbo. Så vad händer?
Jo, de har en flotte som de åker ut med och ska leta efter den här spriten som några har gömt.
I en sjö?
I en sjö, ja.
Som man gör?
Ja, och det tycker ju inte de här bybefolkningen om då.
Nej, det kan man ju förstå.
Ja, så de börjar skjuta. De öppnar eld mot kniven och hans kollega.
Och det här är den verklighet polisen i Delsbo råkar ut för. De är alltså ut på sjö, leta efter förmodligen något flöte, tänker mig då, när någon har sänkt sprit i sjön. Och så när de glider runt där på flotten så öppnar någon eld och försöker döda dem.
Och de ligger ju där i flera timmar.
Ja, de har inga vapen.
Nej.
Så vi får hoppas att det här händer på sommaren.
Ja.
Annars blir det kallt. Men de får ligga där tills natten faller och de kan fly därifrån.
Ja. Och det här var vardag för polisen i Delsbo.
Det låter ju helt vansinnigt.
Ja. Men Per Söderman åker ju iväg sen till Uppsala.
Vad ska jag där?
Han ska på utbildning.
Ja, han har ambitioner i livet, den gode Söderman. Han slutar som kronofogde senare. Han kommer faktiskt tillbaka i vår berättelse långt senare.
Men det får konsekvenser att han åker dit. Åtminstone för kniven.
Vad händer då?
Gavell blir ju länsman. Och han gillar ju inte riktigt kniven.
Ta det upp då. Albert Gavell heter han.
Albert Gavell?
Ja, tillbaka.
Ja. Jo, det får ju konsekvenser för kniven. För Albert Gavell tar ju över som länsman. Och han gillar inte riktigt kniven.
Vet man varför?
Nej, egentligen inte mer än att han... det går omkring lite rykten som han då går på.
Man ska inte lyssna på rykten.
Nej, men det gör han. Och kniven får sparken.
Man kan ju undra varför det faktiskt, men det vet vi inte.
Nej.
Jag kan nämna bara kort om Albert Gavell var att han var 12 år äldre bror till den berömda Delsbo-stintan. En av Delsbos mest berömda personer. Det var en kvinna som ja, i princip var en väldigt tidig poddare. Hon och spenderade hela sitt liv med att berätta historier och sjunga sånger om norra Hälsingland och blev väldigt populär. Herr Gavell var också offret i ett av de mest berömda mordfallen i Hälsingland. 10 år efter det här när han blir mördad. När han ska göra en razzia i en lönnkrog. Och det går inget bra i de så kallade Alftamorden.
Nej.
Men det ska vi inte prata om idag. Det kanske vi får anledning att återkomma till senare.
Ja, verkligen. Men han sparkar ju kniven.
Mm.
Och det tar kniven väldigt hårt. Men det kniven kanske tar mest hårt är ju 1887. Då en ytterligare tragisk händelse sker för kniven. Att hans fru dör i leversjukdom.
Åh.
Mm.
Jag undrar om hon också drack en massa sprit. För leversjukdom. Hon är ju inte gammal.
Nej, hon är inte alls gammal.
Hon var några år äldre än honom, här för mig.
Ja.
Så hon kanske är strax över 30 här.
Ja, precis.
För att 7 barn kan ju vara lite jobbigt.
Ja. Hon hade ju länge velat att kniven skulle, innan han fick sparken, säga upp sig.
Ja, helt enkelt för att det var så himla farligt att vara polis. Precis. Att alla sköt på dem hela tiden och skulle råna dem.
Så hon brydde sig mycket om kniven. Och de var ju väldigt kära. Och detta ledde till att han började supa allt mer. Hans ekonomi försämras. Han blir utmätt från gården. Och han tvingas till slut ackordera bort alla sina barn.
Det är ju en bizarr grej som förekom på 1800-talet. Men man kunde då, om man inte kunde försörja en unge, så kunde man ackordera bort den till någon annan som tog hand om ungen. Jag fattar inte riktigt hur det fungerar, men bizarr sak. Han får hyra ett litet hus istället. Så mycket mindre än hans. Och en gården som han hade. Och så får han bo där utan barn. Och han har ingen jobb. Allt är elände. Men det kan bli mycket värre.
Mm-hmm, det kan det verkligen.
Ja, vad händer då?
Hans döda frus släktingar hade erbjudit honom en hushållerska.
Undrar hur det funkade?
Ja, det undrar jag med.
Ja, här är kusin Maria som ingen vill ha. Henne kan du få som hushållerska. Men han tackar nej!
Ja!
Varför gör han det?
Jo, men han vill ju ha en annan som heter Anna Sköld.
Nej, inte Anna Sköld.
Jo.
Det här är ingen trevlig kvinna.
Nej.
Anna Sköld är, citat, en illa beryktad 40-årig lösdriverska. Det gör att hon är ungefär 7 år äldre än kniven. Hon har suttit i fängelse för stöld och hembränning.
Såklart.
Och hon har glidit runt i flera landskap med bondfångar och hästskojare och begått stölder och kupper.
Mm.
Och det här är kvinnan som kniven väljer.
Ja, och hon har redan barn.
Hur många då?
4 stycken. Oj. Som måste bo i hans lilla stuga.
Ja, då undrar man ju hur de lyckas undvika att bli utakkorderade.
Ja, de kanske blir det till slut.
Ja, de kommer inte tillbaka i historien så vi vet inte riktigt vad som händer med dem. Fly barnen, fly från kniven och Annas hus, det är inte ett bra ställe.
Nej. Men hon gör ju om hans stuga.
Vad trevligt, är hon duktig på inredning?
Nej, inte riktigt.
Vad tänker hon säga?
Hon tycker att detta passar jättebra som en lönnkrog.
Det får ju mig att undra vad en lönnkrog är. Allt som behövs att man har lite sprit och så går man upp, pst, jag har en lönnkrog. Så här, kom hem till mig så kan du dyka med en lönnsprit. Men hon har ju till försäljningsargument.
Ja, just det.
För lönnkrogen.
Som gör den extra exklusiv.
Ja. Eller ja, exklusivt, det är ett ordet jag skulle använda för Anna och knivens lönnkrog. Det skulle ju behöva andra saker som till exempel namn.
Ja, så hon utför tjänster.
Ja, Anna säljer sin kropp till besökarna på lönnkrogen.
Precis.
Och drar in pengar till hushållet.
Så är det. Och även kniven verkar väl ha del av den här. Dessa tjänster också.
Ja, det verkar ju finnas någon slags känslor däremellan. Åtminstone från andra sida.
Ja, precis.
Senare händelser tyder på. Det blir ju inte så bra här. Det kommer mycket löst folk som tidigare varit rädda för kniven. Då, men nu blir han, får han komma in i ligistkretsen här. Alla lönnbrännare och tjuvar och sånt börjar gilla honom.
Ja, alla han har jagat innan.
Ja, han var ju deras fiende förut. Men nu blir han då kniven med alla. Och inte det före detta fjärdingsmannen Johansson. Och alla blir jätteglada. De tycker, du, här är missan en person som har tagit sitt förnuft i fånga och blivit en lönnbrännare som alla andra. Men jag har ett brev här från kniven själv. Där han har försökt beskriva varför han blev en brottsling.
Ja.
Uttröttad av motgångar, nidingsdåd på mina kreatur, hemgångar, mordbrandsanläggningar samt försåt och mordförsök mot min person följa till slut under trycket av såväl frestelser som hotelser. Jag blev ett offer för deras intriger och började krögarnas och deras kunders brottsliga förehavanden.
Ja.
Det låter lite som att han skyller ifrån sig och det är i hans nådansökan långt senare som vi ska komma tillbaka till som han säger det här.
Det är väldigt väl formulerat.
Jag tror han har haft tid på sig då att skriva det. Men en hemgång är vad jag förstår. Alltså det är att någon stormar ens hem och äter upp alla ens saker och beter sig, skulle jag säga.
Och det var ju mycket så att vara polis i Delsbo på den tiden.
Ja, jag fattar inte hur det här samhället fungerar överhuvudtaget. Speciellt med de historier vi nu ska höra. Så. Men här kanske vi ska nämna lite personligheter som förekommer i de här kretsarna. Det finns ju då två framstående lönnkrögare. Det är Erik Persson som håller till i Edsäng. Och Olof Andersson som är lönnkrögare i Rossla. Och det verkar som att de här två är någon slags gudfäder över verksamheten bland de kriminella. Men det finns fiender och rivaler. Så här, men de här två verkar hålla ihop lite grann. Och kniven hamnar i deras kretsar. Så att han är, ja, man kan inte säga om gäng eller maffio riktigt. Men
de gillar kniven.
Ja, de tycker han är. Ska vi prata lite om hur han ser ut?
Ja.
Jag har ett officiellt dokument här som beskriver hur han ser ut. Det är skrivet då lite senare. Och det är ganska svårläsligt. Men jag citerar då. Skägg har han inget. Hans ögon är grå. Hans näsa är trubbig och uppåtböjd. Det finns bilder. Han ser inte lika ful ut som den här beskrivningen. Nej. Han har en vanlig mun.
Just.
Hans huj är blek. Hans höjd är 1,66. Och det låter ju jättelitet.
Ja.
Men medellängden på den tiden är 1,67. Så att han är av medellängd. Han har ordinär kroppsbyggnad. Men här har jag helt andra uppgifter. För att när jag var i Hälsingland, för jag bodde ju där i 6 år delvis, så träffade jag en man som heter Johnny Andersson. Har du någonsin ätit Johnny senap?
Oh, ja, många gånger.
Ja, det är han.
Aha.
Han som låg bakom Johnny Senat. Han är nu strax över 80. Och han hade skrivit en artikel om kniven i Delsbo.
Okej.
Och vi lyckades till slut leta upp den här artikeln, för den var inte skriven igår. Och i den stod det att kniven var exceptionell fysiskt. Han var väldigt atletisk, vig och stark.
Okej.
Och det skulle förklara lite av senare händelser. För det verkar som att kniven har ett våldpotential som ingen annan i Delsbo har. Och ja, han verkar helt enkelt väldigt farlig.
Väldigt farlig och har mycket respekt för de som bor där.
Ja, och det framgår inte riktigt varför han har det, tycker jag. Så det kanske har med just att han är riktigt atletisk.
Det är också en beskrivning på hur han går.
Ja, just det. Hur går han då?
Ja, han går vackligt. Och det kan ju ha en orsak då att han hade väldigt, väldigt små fötter.
Ja, det står längre ner på min papper att han har ovanligt små fötter. Det får mig nu att fundera på hur små fötter.
Ja, för det står väldigt ofta om hans små fötter.
Jag tänker mig att han har små stumpar. Det tror jag inte han har. Han verkar kunna springa och sånt när det behövs. Ja, vad händer sen då?
Det kommer ut till en händelse där kniven visar sitt våldsamma beteende. Och det är ju när Nils Wemberg, som är...
Han är polisuppsyningsman.
Ja. Och han knackar på dörren hos Olof Andersson, där krögargänget denna kvällen hade samlats.
Ja, det är tydligen någon slags fest hemma hos Olof Andersson. Här. Ett supgille har det beskrivits som. Det lät som en intressant tillställning.
Ja, det är där de hänger ikväll i alla fall. Och han har med sig en...
Han har med sig en nämndeman.
Ja, okej. Okay.
Och de är där för någonting helt annat. Det är något rutinärende. Det är väldigt oklart vad de ska göra, men de är inte där på grund av att det är en lönnkrog. Men det är ju ingen som tror på, utan nej, alla tror ju att de är där för att spränga lönnkrogen och arrestera alla.
Så de flyr ut till skogs allihopa. Och då beslutar de sig för att någon måste märka den här polismannen.
Och, ja, det kan man ju förstå, för att festen har ju blivit helt förstörd. Ja. De satt och hade jättetrevligt, det var säkert varmt. Det här är alltså i mitten av november, så det är ju jättekallt att ligga och trycka i skogen och vara rädd för Wemberg. Så att någonting måste göras. Och varför inte då få kniven, som är nyaste gänget, att utföra det här för att visa att han är lojal mot hembränt maffian?
Ja. Och när Wemberg senare skulle åka hem så behövde han åka över Kilviken. Och då åker han ju skridskor såklart, för det är...
Ja, det går ju fort på vintern. Istället för att pulsa genom snön.
Ja. Och ja, när han har tagit på sig sina skridskor och precis börjat åka så kommer kniven med ett hagelvapen. Hagelgevär.
Ja, det är någon slags konstigt gevär som kan skjuta både hagel och kulor. Men det kanske var standard på den tiden.
Ja. Och han skjuter mot Wemberg, men han missar och kulan studsar mot isen och in mot Wembergs underliv och upp i magen och river upp ett stort hål.
Aj.
Ja, men han överlever faktiskt.
Ja, fantastiskt tycker jag. Polisen är så skjuten i magen, har ett stort hål i magen. Det är så pass kallt att isen ligger. Men han kryper i land och han får hjälp, så jag har ingen aning om hur långt han behövde ta sig för att få den här hjälpen. Men han överlever.
Ja.
Och det var ju bara
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Ren tur.
Verkligen. Och kniven står ju vid det här laget och skryter om hur han sköt Wennberg. Men senare så säger han att han inte trodde att vapnet var laddat.
Ja, han trodde att han hade hagel istället för en kula i geväret. Och då skulle det bara smälla och flyga lite hagel runt Wennberg och han skulle klara sig. Och det som kanske tyder på att kniven faktiskt talar sanning här är att han träffade isen. Det låter ju väldigt klantigt att skjuta isen om han försökte skjuta Wennberg. Det kan inte vara frågan om några enorma avstånd här heller. Så att jag tror på kniven i det här fallet. En annan intressant sak med det här attentatet mot Wennberg är att Wennberg inte har någon aning om vem det är som ska skjuta honom. Han verkar inte ens dra sambandet med att det har någonting att göra med Olof Anderssons lönnkrog.
Nej.
Utan han bara är van vid att polismän blir skjutna på. Som vi har sett redan tidigare i vår podd här. Så att han bara, det var en sån dag på jobbet, jag blev skjuten i magen. Låg döende i några veckor, sen vaknade jag till liv igen. Ja, det här är en illustrativ historia också för hur det går till i Delsbo. Men än har ingen dött.
Nej!
Ja, förutom knivens fru.
Ja, just det. Men det var inte om mord.
Nej.
Och kniven får ju väldigt mycket respekt i och med det här.
Ja.
Så det leder oss in på en annan händelse som kommer.
Ja, det var ju de här två maffiakungarna. Nej, ja. Det ska vi inte kalla dem. De två lönnkrogskungarna.
Erik Persson och Olof Andersson.
Ja, och de båda har ju nu den här informationen om kniven. Att han faktiskt var han som sköt på polisen. Men de verkar rätt sympatiska ändå mot kniven. Erik Persson har anställt kniven som dräng. Jag vet inte om det här är en deltidsjobb eller heltid. Men han jobbar som dräng hos Erik Persson. Och det gör även en Erik Claesson.
Ja.
Och han och kniven verkar vara kompisar. Så de jobbar bra tillsammans. Men Erik har även fått en alldeles ny anställd. Och det är en piga som heter Brita. Och hon har en liten problematisk historia bakom sig.
Ja, hon har ju flytt från sin man, Jon Larsson, mordbrännaren, som har misshandlat henne under en längre tid och som även har varit misstänkt för att vara mordbrännare i tre olika fall.
Han har ett rykte om sig att vara en liderlig celle, en slagskämpe av format. Han har suttit i fängelse för snatteri och stöld. Tre gånger har han stått inför tinget för mordbrand. Men de har inte lyckats fälla honom. Och vi vet ju inte om han faktiskt dödade någon eller om han bara brände ner hus. Jag tolkar det lite som att han bara brände ner hus. Att det inte var någon som hade dött. Men folk var rädda för Jon Larsson i Norrvena, som hans gård hette. Han var 42 och givetvis drack han kopiösa mängder sprit hela tiden. Och så pass då att Brita hade bestämt sig att dra och söka jobb som piga hos Erik Persson. Det här var alltså 2 kilometer bort från Jon Larssons gård i Norrvena. Så de kan nästan se dit. Och det blir inte bättre av att Brita då börjar ha köttsliga relationer med den gode bonden Erik Persson, som ofta beskrivs som handelsman också. Och han börjar ge henne presenter och få lite slantar och någon blommig klänning. Och ja, hon är väl med och hjälper till att driva lönnkrogen också förstås och bränna spriten och så här. Ja, Erik Persson verkar nöjd med Brita.
Men det finns ju en liten hake, och det är ju att även Erik Persson har ett jobbigt förhållande till Jon Larsson.
Just det.
Mm. När Jons släktingar avlidit så väntade sig han ett bra arv. Men den döde då skänkte allting till Erik Persson.
Undrar varför han gjorde det. Det kanske var just att Jon Larsson var ett sånt kräk.
Ja.
Det sker någon incident där när Jon Larsson faktiskt dyker upp och begär sin hustru tillbaka som att hon vore en ägodel.
Ja.
Men han får nej och Erik Persson står på sig. Och här blir ju Erik Persson ordentligt rädd. För han vet att Jon Larsson bränner ner saken. Han är arg. Och nu är Jon Larsson arg på Erik Persson.
Ja, han hotar honom också. Han ska elda upp hans gård och han ska skjuta honom. Och, ja.
Ja, och Erik Persson vet ju vad, hur bra chans polisen har att ingripa i Delsa.
Ja.
Så att han inser att han måste lösa det själv. Så hans plan för att lösa problemet är att helt enkelt be kniven sitta uppe med honom varenda natt och vakta gården.
Ja, precis. Det gjorde de i 3 veckor, satt de uppe.
Det låter jättejobbigt att sitta uppe varenda natt och sen jobba på det.
Mm.
Det känns ju helt galet.
Så han får ju en idé, Erik.
Okay.
Han ber kniven att mörda Jon Larsson.
Oj.
För en viss summa pengar.
Ja, och här har vi uppgifter då på att standardtaxan för mord i Delsbo är 100 kronor. Och jag kollade upp vad 100 kronor på 1889. Det motsvarar 5 800 kronor idag. Och det låter inte som någonting.
Nej.
Men vi får inte glömma att Delsbo är superfattigt. 5 800 kronor för dem var mycket pengar, så att en hundring är väl en del. Om man däremot skulle mörda en kvinna så sägs det att det kostar bara 75 kronor. Men jag undrar hur många sådana här beställningsmord som någon hade gjort i Delsbo. Ja. Det är tydligen vanligt att folk försvann i Delsbo där, men vi har inga siffror på när och hur ofta det hände. Fast man ser ju lite att deras attityd till det här, det känns som att det är helt normalt.
Ja, det känns som att det är någonting som man nästan kan fråga vardagligt liksom. Kan du ta ihjäl han?
Å andra sidan, Jon Larsson går inte att fråga någon annan.
Nej, just det.
Eller erbjuder någon hundring, men han har förmodligen hundring för han har druckit upp alla sina pengar.
Ja, just det. Han sålde ju en ko för spriten.
Oj då. Alla dricker hela tiden. Kniven hade begått lite andra brott här också. Han hade stulit hö varje dag.
Ja.
Vem stal han hö av?
Ja.
Kniven är en framgångsrik tjuv, men vi får aldrig riktigt veta. Det här är enda uppgift jag tror jag har om att han verkligen stjäl någonting, och det är hö. Men han blir fälld sen för en massa stölder, som han har stulit massor av grejer värda jättemycket pengar. Men vi vet ingenting mer om det. Men han tvekar ju förstås då inför att mörda någon.
Ja. Och över 3 veckor satt ju kniven och Erik uppe och vaktade. Och varje morgon kommer Erik med budet till kniven och han tackar nej hela tiden. Men nu hade han ju börjat diskutera saker med kollegan Erik Claesson.
Ja, och det var alltså den andra drängen som jobbade på Edsäng, då, som Erik Perssons gård. Och de får väl lite bonussprit en morgon?
Ja, för 19 maj 1889 så bjuder Persson på massa brännvin. Och ja, då börjar ju Claesson och kniven tänka på att de börjar komma överens att de borde kanske hjälpa sin vän.
Ja, de tycker den här Erik Persson är ju väldigt schysst husbond. Den är alltid okej med dem. De får sitt brännvin och sin lilla lön. Ja. Så då är det klart att om man har en hygglig chef och han ber en mörda någon, då vill man ju hjälpa till.
Speciellt när han kommer med så kärleksfull gest som en flaska brännvin. Liksom.
Ja, på morgonen där. Man har suttit uppe hela natten och vaknat. Så får man sprit. Det verkar jättetrevligt.
Men hur skulle de göra då?
Ja, de behöver ju en plan. Det här måste ju ha varit svårt. Okej, vi ska döda någon. Hur ska vi göra det? Vi måste locka Jon i fällan på något sätt. Vad kan Jon reagera på? Vad kan man använda för lockmedel för Jon Larsson, den hemska bonden i Norvena?
Kan det vara brännvin kanske?
Ja! Så att planen är alltså att lura Jon att dricka sprit. Och det är ett genidrag, för att det här är ju Jon Larssons svaga punkt, ja, kan man lugnt säga. Den här planen måste vi ta i detalj, för ja, den är så fruktansvärt primitiv. Det är alltså Claesson går till Norvena och säger: hej Jon, jag har en massa sprit. Vill du dricka den med mig? Ja, tycker Jon. Sprit! Och så knallar de iväg ända bort till Edsäng, fast det är ju bara 2 kilometer. Och så säger Claesson att vi kan inte gå in i huset, för Erik kan komma hem och han gillar inte dig och du gillar inte honom. Så att jag har gömt spriten på Rosslatäkten som är en äng. Och nu är det ju en strålande försommardag då, så det kanske är trevligt att sitta och kröka på en äng. Men de ska alltså, istället för att jobba mitt på dagen, så ska de ut till någon äng och dricka sprit. Och Jo Larsson anar ingenting. Han bara, vad snällt att ta mig ut på ängen och dricka sprit. Och Kniven är med i den här planen. Han har ju förväg gömt spriten på ängen. Och han ligger nu i bakhåll där. Och det är planen.
Ja, det är planen. Och den, ja, den funkar ju.
Ja, det är briljant.
Den är ju... Och när han kommer dit och ser spritflaskan så börjar han ju dricka direkt.
Förstås.
Ja, såklart. Och han märker ju inte att kniven kommer bakom honom.
Nej, han skulle inte ha märkt en dansande elefant bakom honom. Han dricker jättemycket, jättefort.
Och kniven kommer bakom Jon Larsson och lägger en snara runt halsen och drar åt.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Under den här tiden så blir ju Erik Claesson jätterädd och springer iväg.
Och då kan man ju tycka att Erik Claesson har gjort sitt jobb. Han lockade ändå dit Jon Larsson. Men jag tror kniven ville ha lite hjälp här.
Ja. Precis. Men han får klara sig själv. Och han släpper bort Jon Larsson till en gärdsgård precis bredvid.
Varför det?
Han ska hänga upp honom där så att det ser ut som att Jon Larsson tagit självmord.
Ja, han gör en riktig så här Fred West-hängning. Han hänger honom från gärdsgården bara så här halvsittandes på knä då.
Precis. Och det funkar ju. För polisen som hittar honom sen avskriver ju det här som självmord.
Ja, han hittas inte förrän två dagar senare och länsman konstaterar fort att självmord. Han var ju, hans fru hade stuckit, han hade ekonomiska problem, han var alkoholist. Det är klart han tog livet av sig och ingen var ju ledsen.
Nej.
Här är lite som Olof Olofsson Hjelm då, sörjd och saknad av ingen. Det var ingen som saknade Jon Larsson, så att det var ingen som tyckte att det här borde utredas. Eller alla var bara glada. Kniven fick alltså sina 100 kronor av Erik Persson. Och då kom ju Claesson och hävdade att han hade blivit lovad hälften av de 100 kronorna. Men kniven var inte nöjd med Claessons prestationer, för Claesson hade ju sprungit iväg. Så han fick nöja sig med 8,50. Och jag undrar lite hur kniven räknade, för 8,50 är ju inte någon bra delning. Ja, det kanske är en sjättedel ungefär av 50 kronor. I dagens pengavärde motsvarar det enligt ekonomifakta.se 500 spänn. Det är 500 kronor för Erik Claesson för medhjälp till mord. Och kom ihåg, och det ska vi prata mycket om sen, det här är ju fortfarande en tid när Sverige har dödsstraff, och speciellt för mord. Så att 500 kronor till Claesson, grattis. Och det här leder ju till att Jon Larsson är borta, Brita kan pusta ut Och hon har en märklig reaktion till den här nya situationen. Hon ärver Norrvenagården. Och vad gör hon sen?
Ja, hon ber ju kniven flytta in.
Ja.
För hon är lite kär i kniven.
Ja.
Mm. Och det gör han gärna.
Ja.
Ja. Så de blir ett lyckligt par faktiskt.
Och Erik Persson verkar inte ha någonting emot det, trots att han hade ihop det med Brita. Det var en av anledningarna till de här problemen.
Ja.
Men han verkar vara med på det. Och både Brita och kniven hamnar i någon slags tacksamhetsskuld till Erik Persson här. Så att han, det verkar vara någon lite mastermind move av honom där. Att han fortsätter vara gudfader och ha koll på alla. Genom att ge upp Brita till kniven på något sätt. Men en som verkligen är missnöjd är ju Anna Sköld, knivens sambo.
Ett litet triangeldrama. För hon är ju också väldigt förälskad i kniven.
Ja. Det är svårt att lista ut vad som händer här faktiskt. För att det verkar som att Brita och kniven flyttar in på Norrvena. Men vi får aldrig höra talas om Norrvena i historien igen. Ja, Anna kanske bor kvar i knivens stuga. Men i en annan version av historien så flyttar Brita och kniven ihop i knivens stuga. Och Anna åker ut på barbacke.
Mm. Nästa tragiska händelse sker ett år efter ungefär. Där det är Olof Ersson som har ett bråk med en annan Olof.
Ja, och en bonde som heter Per Ersson. Så båda heter alltså Ersson. Det är ja. Olof och Per Ersson som inte gillar varandra.
Men de är inte släkt.
Nej, de verkar inte ha släkt. De är säkert släkt på långt håll, men de är inte släkt på något betydande sätt.
Nej, precis.
Men de är båda två, citat, bärsärkartyper av sämsta sort. Olof Ersson är 32 år och sen 6 år gift med Marta Syl.
Ja.
Som är, ja, citat, lika otämd i kärlek och hat som sin make. Men det här är alltså en väldigt attraktiv kvinna i Delsbo. Hon sticker ut för att hon är många som slänger ögon på Marta Syl. Och speciellt då Per Ersson som gärna vill gifta sig med Marta.
Ja. Och Marta tycker inte riktigt om sin dåvarande pojkvän. Pojkvän kanske man inte säger.
Man.
Han misshandlar henne. Han är väldigt ilsk och våldsam. Och det finns en händelse där Olof är hos Martas familj. Och de diskuterar någonting, varav han blir fruktansvärt förbannad. Så familjen får fly ut ur sitt hus från Ersson. Och de gömmer sig i ladan.
Ja, och jag tror att det här rör sig om då Martas föräldrar. Så det är hennes mamma och pappa.
Ja.
Som springer ut och gömmer sig i ladan efter den här diskussionen.
Precis. Och då vill ju han få tag i de här.
Ja.
Så han släpper ut alla djur. Bara för att de ska komma fram och hjälpa djuren. Men ja. Det gör de inte. Utan de fortsätter gömma sig tills det blir mörkt.
En jättebisarr händelse. Varför hittar de inte ladan? Det känns som det är någonting som vi inte vet om här. Olof Ersson påminner rätt mycket om skurken i det förra mordet. Han är ju... Han super för mycket. Han slåss. Han slår sin fru. Men han lyckas också... Försöka dränka sin häst i en gödselstack.
Ja.
Men barmhärtiga grannar räddar hästen. Han har också varit åtalad för ett mord. Men det var brist på bevis och vittnen som det nästan alltid är när någon blir mördad i Hälsingland.
Olof Ersson är ingen trevlig typ.
Verkligen inte.
Och Marta vill att han ska dö. Så hon tar kontakt med kniven och ber honom att mörda sin make för 100 kronor. Men han vägrar.
Ja, han är listig här. Jag vet inte om han vill mörda någon mer, men han vill definitivt ha mera pengar för det. Så hon måste höja budet.
Mm, precis. Och det gör hon också. För hon höjer från 100 till 500 kronor. Först 200 och sen 500 kronor till och med.
Och då måste han gå med på det?
Ja.
Nej.
Nej. Det gör han inte. Så då tar hon kontakt med sin... beundrare Per Ersson. Och han behövde inte 500 kronor.
Vad ville han då?
Han ville ha en nattskärlek.
Åh.
Ja. Och han håller faktiskt sitt löfte. Så dagen efter, i början av mars 1890, så går han till laggården där Olof sover ruset av sig.
Ja, istället för att arbeta på dagarna har alltså Olof Ersson som vana att sova ruset av sig i ladan i mars. I mars i Hälsingland är det vinter. Han ligger där i ladan jättefull och sover varenda dag. Så det här är då Martas plan. Gå till ladan, slå honom i huvudet med yxan. Kommer det att gå eller inte? Vi får höra mer om
ja.
Pers plan, eller Pers utförande av det här mordet.
Och han går ju in där och har yxan i högsta hugg.
Ja.
Och hugger. Han sliter upp ett 5 centimeter långt sår och krossar gästbenen.
Ja, då borde ju saken vara klar.
Men han repar sig. Han kravlar ut ur laddgården och får sjukhushjälp.
Det här är jättekonstigt. Per Ersson kommer alltså in, slår honom i huvudet med yxan och så springer iväg och han vaknar. Vad är det som hände? Jag är så full. Jag verkar lite ont i huvudet, jag går till läkaren. Och så går han till läkaren och blir frisk efter ett tag. Och ja, där kommer väl till läsmans kännedom, de frågar honom, vad är det som hände? Han bara, det var ingenting som hände. Han har ju maffiaheder här, så han vill inte källa på någon. Och han vidtar inte någon form av åtgärd överhuvudtaget.
Nej.
Utan han tycker att det var obehagligt. Så fortsätter han kröka och sova i lagården precis som förut.
Ja, precis.
Men mordförsöket hade misslyckats.
Ja, så Marta kontaktar kniven igen och erbjuder han 500 kronor. Och då är även Per Ersson med.
Ja, han garanterar beloppet. Han säger väl om Marta inte kan betala så betalar jag. Och det här visar ju att då ska man ha något ordentligt gjort så måste man hyra en yrkesman.
Ja.
Det är inga amatörmördare som Per Ersson. Kniven som har erfarenhet av det här. Så planen är fortfarande att slå Olof Ersson i huvudet när han ligger och sover bakfull i sin lada mitt i vintern. Med samma yxa som Per Ersson använde. Och det var allt ni fick idag av kniven i Delsbo. Men i nästa avsnitt kommer jag och Josefin att avsluta historien.